In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information.
Sillepodden. Tillbaka. Nu är det bara några få skälvande, inte några få skälvande timmar, men några få dagar kvar utav själva transferfönstret. Och ännu har Neymar inte blivit Barcelona-spelare. Kommer han ens bli det? Vad tror ni? Makoto och Bränning.
De kan ju inte misslyckas, det går ju inte. Nu är det ju högsta hönsen som är inne. Det är vd, det är klubbägare, det är presidenter och allt vad det är. Och de ska ju träffas i Monaco ikväll på så ställe där det ska lottas Champions League och sådär. Men ja, de har väl kommit överens om summan 1,7. Mm. 1,7, 1,8 miljarder där. Sen är det väl lite sådär, ska Dembélé med? Går Dembélé med på att vara med? Ivan Rakitic är väl det senaste. Han verkar ju trots allt vara med i den där dealen nu. Och han är ju utfryst med i Barcelona. Så det gynnar väl alla om han kliver över där. Och så ska Toddy Bo, den här franska talangen, ska han med helt plötsligt. Och ja, de är inte riktigt nära att komma överens om det känns. Men de måste ju lösa det. Det känns som det gynnar ingen att de inte löser det egentligen.
De skulle ju inte erkänna att de sitter i möten om det inte vore så. Nej. Att det faktiskt är någonting på gång. För de är ju öppna med att de sitter i möten om Neymar. Mm. På något sätt. Och sen vad den här dealen kommer innehålla, det är ju det som är frågan. Dembélé som sagt verkar ju inte vilja gå överhuvudtaget, vilket är någon stort bromskloss här nu då. Nu när Coutinho inte finns att använda som bytesfoder, ska tillägga. För det hade ju underlättat hela processen ganska mycket, tror jag. Rakitic, ja, men med alla mittfältare som finns, absolut. Men det är fortfarande ett tapp för Barcelona, för han bidrar med någonting annat än vad de andra mittfältarna gör, om vi säger så. Men
det är lite synd om honom. Han känns ju som en så här reko-lagspelarkille också. Det känns som en bra grabb, liksom. Det är lite taskigt på något sätt hur utfryst han har blivit.
Hade han liksom haft Paul Pogbas aura, så hade han ju haft en annan status. Så är det tveklöst. Han är ju lite för dålig på Instagram liksom. Ja. Jag tror det bidrar. Eller jag vet att det bidrar. Det är klart det gör det.
Det var ju lite såhär stalkervarning när han träffade sin nuvarande fru. Och när han berättade om det, någon sån här, vad heter det, spelare berättar själva story.
Jaha, någon sån här Players Tribune.
Ja, det var något sånt har jag för mig. Eller så var det en Sevilla-tidning. Det var i alla fall att han hade gått i samma restaurang och jobbat flera dagar och så vidare. Och typ inte tagit nej för ett svar i princip. Så.
Ja.
Det är inte räckigt.
Det är Hiljemark-varning.
Han kanske inte riktigt på den nivån. Men i alla fall, Rakitic oavsett sportsligt är ju ett jättestort tapp, tycker jag ändå. För att det, men samtidigt så har ju Rakitic blivit någon form av alltså någon så här symbol för Valverde-hatet som finns hos vissa Barcelona-supportrar. För att Valverde tycker om Rakitic väldigt mycket och använder honom i olika roller. Han som mittback i någon match när han fick för sig att spela trebackslinje och allt möjligt. Så att han är ju en väldigt viktig del för Valverde. Men att Rakitic försvinner, ja, det känns som att man greppar efter halmstrån och mest liksom bara provar sig fram på något sätt bara för att få ihop någonting. Och när väl en affär blir klar, när de väl kommer komma överens om någonting, så är det helt uppenbart att någon kommer gå på lån åt något håll i något sammanhang. Det slutar ju alltid med ett lån förr eller senare.
Det var väl också den här, det var någon som tweetat, någon, kom inte ihåg vem det var, men så här, alla vet att Neymar gjorde ett misstag när han lämnade Barcelona för PSG. Likat av Neymars
pappa. Ja, men han, det var ju redan när han var ute och pratade om största ögonblicket och det här när Barca spöar PSG. Och han har ju liksom, han har ju gjort sig så mycket ovän med PSG han bara kan göra för att bädda för det här. Men det blir intressant om han kommer tillbaka, var de liksom, hur de ska få in, för det fanns ju en anledning till att han lämnade från första början liksom. Och det var väl att hans ego inte riktigt fick plats i den där trion ändå, och nu ska han tillbaka, och vad får han för plats då bredvid Messi, och kommer han hantera det den här gången, kommer han acceptera och spela någon slags andra fiol där, både sportsligt och kommersiellt, eller ska han tänker han sig att han ska erövra Barcelona nu och liksom vara arvtagaren som väl var planen från första början. Och det känns väldigt, väldigt stökigt, och det känns som Barcelona kanske hade gjort bäst i och inte ens gått in i den här affären från början.
Det är väl Messi som också väldigt gärna vill ha Neymar dit, som jag har förstått. De är väldigt goda vänner och han har väl sagt att han verkligen vill ha honom. Många av spelarna verkar vilja liksom att Neymar kommer dit för att det är fortfarande en god vän till dem. samtidigt. Men rent sportligt håller jag med dig, för att säga att du får övertala Dembélé att dra då. Så sitter du på en anfallsuppsättning med Messi, Suarez, Griezmann, Neymar. Det är fyra spelare som absolut inte kommer kunna bänka. Fyra spelare som kommer att vilja spela varje match, varje viktig match. Vad har du bakom det? Du har ingenting i form av något. Du har Carles Perez, ja, han var duktig nu senast som Betis, men det är inget som håller i längden. Sen är det väl i och för sig, ja, en skada på någon av dem, så får du väl göra någon form av formationsändring då, och spela tre av dem och sen spela en mittfältare eller spela Rafinha eller vad som helst. Men det känns så ogenomtänkt alltihopa på något sätt, och att man på något sätt lider av nostalgisjukan även här. Att, men Neymar, han ska komma hem igen. Lite den Messi vill ha tillbaka honom. Och sen så vill jag lägga in Griezmann som en annan liksom aspekt på det här med att ta plats och det här med PR-mässiga, vilka man ska marknadsföra. För Griezmann är ju inte direkt spelaren
som... Glitterfiraren.
Ja, herregud. Ja, precis. LeBron James-hyllningen.
Ja, herregud.
Han gillar ju basket, Griezmann.
Ja, det gör han ju. TV-spel.
Ja. Jag vet inte om han spelar Fortnite fortfarande.
Det är han definitivt. Ja. Helt övertygad.
Har inte alla gått vidare från Fortnite till någonting annat? Det kändes som att det var ju förra årets grej.
Förlåt.
Men folk behöver
Apex. Jag har ingen aning, jag gissar det här. Men det är väl bara en känsla av att... Jag bara känner, eftersom jag vet vad Fortnite är, så kan det ju inte vara det som gäller just nu. Jag känner mig själv.
Det är en bra måttstock.
Jag känner mig själv. Att ja, men, om jag känner till det, så måste det vara yesterday's news.
Ja, men Fortnite var väl som Pokémon Go-hypen en sån. Ja. Lite så. Att det finns folk som fortfarande spelar det, men det är inte så pass vida utbrett att allt styrs kring det.
Jag spelade det till och med.
Fortnite. Ja, det gjorde jag också, ja. Men jag tröttnade när de tog in flygplan och grejer. Det var liksom, de la in flygplan och sånt sen.
Oj.
Ja, precis.
Aldrig varit stolt över att inte ha spelat någonting i mitt liv som jag är just nu. Aldrig har öppnat en Fortnite-spaning eller vad fan man säger.
Spaning?
Nej, det säger man inte.
Nej, jag vet. Jag är kvar på min FM-tid. Det är jag stolt över också. Inga tv-spel sedan 01.02.
Jag spelade ju telefonen då, så att jag spelade inte riktigt på riktigt. Men, ja.
Det måste vara jobbigt att spela i telefon. Alltså,
känner lite, nu har jag fått kritik för att jag dödar vissa ämnen i den här podden för den här inspelningen, men jag känner någonstans här ska jag in. Här, det känns som en öppning här.
Fast där är väl du hipstern?
Ja, så är det definitivt.
Jag har inte spelat tv-spel
en av två gånger, det är helt sant. Men bara så, jag tycker också att man ska ta upp Luis Suarez i det här. För att om någon kommer offras, så är jag ju rädd att det blir Luis Suarez. Eller allt tyder ju på att det är Luis Suarez. Och det blir någonstans ett oförtjänt offrande, för han har ju verkligen gått in och spelat den roll han värvades för och varit extremt klubblojal och trogen mot hela Messi-hypen och allt det där, och inte krävt större plats än vad han fått och gjort det jättebra. Men känslan är ju att om Neymar kommer in, så kommer Luis Suarez slussas ut och säljas nästa år. Det är liksom min absoluta känsla.
Ja, du tror det? Alltså jag tror att det blir svårt ändå att få igenom en sån grej också. Alltså... Suarez är ju nästan ännu mer populär bland lagkamraterna, tänker jag.
Yxan kommer falla.
Vem ska lösa matten till Griezmann liksom?
Ja. Det är ju Messi.
Ja, det är ju och det är så sjukt mycket liksom. Ja, men de känns så väldigt lika varandra, många av de här spelarna, tycker jag. Ja. Att det är liksom i vad de kan och vad de gör och vad de vill göra på en fotbollsplan och hur de, men här spelar de mycket boll, de vill gärna utmana. Alltså det finns ju bara så många motståndare att dribbla i en fotbollsmatch liksom. Ska de får liksom passa bollen fram och tillbaka och dribbla samma gubbe två gånger och sådär, för att det ska vi vet ju alla vem det är som kommer göra det, är ju Messi som kommer göra den då. De andra kommer ju få liksom spela backup-roller och stå och titta på den när han dribblar hela det där försvaret och sätter den liksom.
Jag tror att,
det är ändå alltså, det är ju det bästa chansen de har att vinna fotbollsmatcher, är att ge bollen till Messi och låta honom vinna
den.
Det är det som är grejen.
Alltså, man tittar nu så här också på sättet Valverde vill spela och liksom laget man har. Så jag tror att, ja, även om du får in Neymar, Messi, Suarez, Griezmann i samma startelva, det kanske inte är sportligt optimalt, men det är så pass fruktansvärt bra fotbollsspelare att de kommer vinna sina matcher ändå. Sen är ju grejen att man tittar på Barcelona under senaste, de har ju mått bäst och spelat bäst när de har haft typ en Paulinho eller en Arturo Vidal som går omkring och bidrar med något annat på mitten. Ska du då spela till exempel en Busquets de Jong eller Busquets Artur eller Artur de Jong bak, så har du två mittfältare som också ska göra bort sin gubbe med någon smart liksom passning och så vidare. Så finns inte så många andra spelare att dribbla bort längre fram. Det känns ogenomtänkt och det känns inte som att det är så att Valverde styr vilka spelare som ska in i det här läget, känns det ju som. Men sen är det ju som sagt, Neymar är en så pass bra fotbollsspelare att han kan ju också vinna matcher på helt egen hand. Ja, det är ett bra lag de bygger, men jag vet inte hur genomtänkt det är.
Nej, man vill ju se när de ställer upp sen mot typ ett Liverpool som mm. kommer liksom ligga och slå på kontring där. Det blir ju intressant att se.
Ja.
Positivt är väl att Nelson Semedo inte nämns i de här bytesförhandlingarna ännu mer, för det hade ju varit jättekonstigt, för de har inte riktigt någon annan utpräglad högerback.
Ja, han verkar om att hålla stenhårt.
Ja, det är väl ett sundhetstecken att man ändå gör det i det här läget.
Ja, det är om det. Vi kommer antagligen toucha tillbaka på den här affären mer under det här avsnittet också. Det har ju liksom allting på något sätt. Det känns som hela toppfotbollen just nu på något sätt blir påverkad av den här affären på ett eller annat sätt. Men Alexis Sanchez till Inter vill jag att vi ska prata om.
Kul.
Ja, alltså finns det något kvar i de där benen? Vi har ju pratat om det innan. Jag tror att det gör det.
Det gör det utan tvekan, skulle jag säga.
Men är det vad Inter behöver då?
Alltså, om man tittar på hur Inter visst kommer spela nu.
Och Perisic.
Ja, och en sån roll skulle Alexis sannolikt kunna ta. Ja. Till vänster, absolut. I ett något form av 3-5-2. Han är väl lite mer offensivt lagd än vad kanske Perisic är då. Kan även hantera att kanske spela central anfallet tillsammans med Lukaku ifall Lautaro kanske ska växlas ut. Nu tror jag väl att Lautaro och Lukaku kommer vara de som spelar liksom från start på topp med Alexis i någon sorts vänsterroll. Eller ska han förändra rent taktiskt? Det är svårt att veta, men jag tror att Alexis mår bra av att komma tillbaka till Serie A. Det är en så pass bra spelare att han går in och förstärker vilken klubb som helst i Serie A, skulle jag säga, när han är som bäst. Det är United som det bara har helt fastnat, helt enkelt. Och det är fortfarande en otroligt bra fotbollsspelare.
Mm. Så just med tanke på höjden han hade i Arsenal under alltså så många år han var där, och att han var liksom bar det laget och var en av ligans bästa spelare när Arsenal under alla Wenger de här sista åren när det var så trögt och deppigt och allting var emot, var det ändå liksom Alexis hela tiden på något sätt ljuset i mörkret där, och så kommer han till United. Det ser ut som att han inte kan. Han har aldrig sett en fotboll innan.
Men det är någonting har ju hänt, och frågan är om det är hans psyka, så att han helt enkelt har tröttnat liksom. Det finns ju spelare som gjort det förut, och vi vet ju idag med hela den proffscirkusen det blivit, hur stora krav det är på spelarna. Sänker du din nivå lite så får du ju enorma problem liksom, för att alla andra ligger på max hela tiden. Så att där blir ju frågan om man är motiverad nog och då kliva ner, som det väl blir för honom trots allt, till ett Inter och göra det jobbet. Men som Inter liksom, att de ens får möjlighet att få en Alexis Sanchez är ju liksom något så ovanligt för den sortens klubb, så att de måste ta den. All respekt för Inter, men det är ju inte en titelfavorit, ser jag, utan det är ju en utmanare som ska ta steget till att bli en verkligen titelutmanare till Juventus. De är inte riktigt där än.
De är väl i och för sig det enda lag jag ser kunna hota Juventus om titeln.
Ja, så är det. Möjligtvis, men de är fortfarande en bra bit bakom.
Naturligtvis. Alla är ju en bra bit bakom Juventus, precis. Så är det ju.
Så därför känns det ju så att de får möjlighet att få Alexis Sanchez med god hjälp på lönekostnader och sådär, vilket ju hade varit det stora hindret annars. Det är klart de ska ta den chansen alla dagar i veckan, och Conte har ju stenkoll på Alexis Sanchez, så att han tar inte dit honom för att han ska liksom, han vet ju vart han ska ha honom.
Sen behövs det ju en central fältare också i det här laget, och det är ju Sergej Milinkovic-Savic det har pratats om, och man gav ju det där skambudet som Lotito kallade det då, för att få över Sergej. Men nu såg ju för sig Sensi väldigt fin ut här i premiären mot Lecce, och Barella kom ju bara in i slutet, och det finns ju ändå någonting att bygga på i den truppen man har på något sätt.
Och få in en till sån, den typen av värvning under FFP där de ju sladdat lite tidigare med den lönekostnaden. Alltså Sanchez lönekostnad är ju ändå betydande för dem. Så det känns ju som det
blir svårt
att sluta den typen av värvning.
Ja. Jag mässade lite innan här. Jag satt fast på en buss för transparensens skull inför. Så jag var lite åksjuk och på lite dåligt humör när jag skulle försöka köra ihop det här.
För att bussen inte släppte av dig utanför kontoret på vägen, eller?
Ja.
Så gick väl ha en egen hållplats. Det är otroligt märkligt.
Är det för mycket att begära?
Otroligt.
Har inte jag förtjänat en egen hållplats utanför jobbet?
Ja, jag ska gå och rita upp en ruta åt dig där, sen sätta upp någon skylt.
Nej, det är för jävligt.
Svagt.
Men smsade er vad ni ville prata om. Och Makoto, du svarade att du ville gärna prata lite Bruno Fernandes. Så det var ett tag sedan vi gjorde det. Han som du...
Ja, varför inte, tänkte jag. Han har ju glömt bort lite, stackaren.
Precis. Han som ju tog ett tårdypande farväl till...
Men kan vi bara för transparent skull, jag messade er och frågade vad ni ville prata om. Alltså, smset är, sitter på en buss just nu, punkt. Skulle du ha möjlighet att rafsa ihop några ämnen och prata om? Det var inte så att det var önskningar.
Ja, nej, frågan faktiskt väldigt snällt. Vad vill du prata om idag?
Jag har lite olika kommunikationsstrategi här. Ja, det beror på vem jag pratar med. Så är det ju. För transparensens skull.
Väldigt transparent här.
Men alltså, det var länge sedan vi pratade om Bruno Fernandes. Ja. Och just med tanke på då att han ju lämnade det här, för, alltså han tog farväl av klubben och fansen och så vidare.
Han var ledsen och skulle, skulle till United, och sen påstod United att de aldrig ens hade varit intresserade av Bruno Fernandes, och så dök Tottenham upp och så började Lo Celso hamna där istället. Och jag, alltså, jobbig situation.
Alltså, jag känner lite grann att det är lite så här, han har ju använts som en förhandlingspjäs i en massa andra förhandlingar. Det är så här, ja, om ni inte tar det här Lo Celso-budet nu, då kanske vi börjar snigla på Bruno Fernandes istället.
Ja. Mm. Alltså, lite så känns det ju som. Och det är ju tråkigt, det är en bra fotbollsspelare liksom. Men, och nu är det ju Real Madrid som har dykt upp igen då, eftersom att Real Madrid till slut har insett att Paul Pogba kanske inte går att få den här sommaren.
Nej.
Sent om sidor. Och då är det ju två mittfältare som finns på marknaden, för att av någon anledning så verkar inte Sergej Milinkovic-Savic finnas på den radarn. Och då är det ju...
Väldigt för hans aktier har dykt utan att han egentligen var...
Utan alltså, att han var dålig på något sätt.
Ja, precis. Utan att han egentligen har förtjänat det. Det är väl lite som... Ja, men Filippa Andersson efter hans liksom megasuccé i början. Och så var det som att man bara... Det dök upp andra spelare som det pratades om istället. Och det var, visst, han gjorde kanske inte lika bra ifrån sig i säsongen, men det var, han var ju aldrig dålig liksom.
Jag kan ändå tycka på något sätt, nu vet jag inte hur mycket som var skriverier och hur mycket som faktiskt låg i det, men om man tittar på de priserna det pratades om kring Sergej förra sommaren, så med... Om man ska vara lite efterklok, så borde väl egentligen Iglitar och gänget där ha skeppat Sergej i det här läget,
ja, det
med facit i hand. Nu är det ju svårt att säga, han skulle kunna varit ännu bättre den här säsongen och gått upp ännu mer i värde, och Lazio skulle kunna gjort en väldigt mycket bättre säsong än vad de gjorde. Men alltså, i alla fall, om man är tillbaka till Real Madrid då, så finns ju en Christian Eriksen som absolut inte jag tror kommer hamna i Real Madrid. Han kommer nog sitta kvar i Tottenham, där i sig är ju en intressant historia. Och Bruno Fernandes som har dykt upp då. Och men det konstiga i allt det här, och konstiga i allt som har skrivits, är att Real Madrid tittar på offensivt centrala mittfältare. Det, det är ju uppenbarligen...
Det var ju några stycken.
Ja, nu är ju alla skadade i princip. Isco blev ju skadad nu igår tydligen också.
Okej.
Okay. Så Isco, James...
Leder skadeligan, var det någon spansk tidning som basunerade ut firandes. Ja, det är 10 skador, eller?
8 skador tror jag.
8?
I alla fall just nu. Ja. Hazard, James, Isco och så vidare och så vidare. Nej, men det är konstigt. Det är konstigt att man ser det behovet. Ja, såklart man behöver någon som kan luckra upp försvar på annat sätt och utnyttja det här stora bollinnehav man har och så vidare. Men
alltså, man ser ju verkligen, alltså, med tanke på den säsongen han hade Bruno Fernandes, och framförallt alla poäng han gjorde, visst i portugisiska ligan sådär. Jag skulle ju ärligt säga att jag inte har sett det här live.
Utan nej, det har inte
man har, nej, precis, för det är portugisiska ligan. Och man, men när man tittar på highlights i efterhand och liksom speltypen, och sen att han är den speltypen med de kvaliteterna, och så tittar man på statistiken att han gjorde 30 plus mål eller någonting som offensiv mittfältare förra säsongen. Liksom helt, helt otroliga siffror. Så är man så här, det borde ju verkligen vara en spelare som alla kassar, men det finns ju någonting där över att han faktiskt inte har lämnat än.
Jo, man kan också få säga, för det är ju Jorge Mendes som ska styra den här affären. Det är han som ska ta honom bort, såklart.
Han ska ju förhandla år i Real Madrids vägnar, ja, enligt uppgifterna, bara där.
Bruno Fernandes vägrar, alltså han är, men han är, det känns, alltså, all information är att de kopplat in honom för att lösa Bruno Fernandes affär, att han ska komma bort på något sätt. Och man kan ju ifrågasätta hur hans status är i fotbollsvärlden nu, Jorge Mendes, för några år sedan hade han ju löst det här i en handvändning. Alltså en poänggörande portugisisk spelare i en bra ålder som liksom vill lämna, det hade han ju sitt ihop utan problem. Det gör han ju inte nu, och han har ju blivit lite åsidosatt av Mino Raiola och ett antal andra agenter. Så det finns ju ett stort frågetecken kring hans status just nu också, och det kanske är det som återspeglas mest. Men undrar om han har blivit lite en kille folk inte vill jobba med, att han kanske spiller över på Bruno Fernandes också på något sätt. En ren spekulation.
Ja, vi talar om agenter. Jag har en annan punkt här. Ska vi släppa Bruno Fernandes?
Ja,
vi har inga konkreta grejer.
Nej, vi kan bara konstatera att han finns fortfarande.
Det är lite så
alltså, på något sätt att han finns fortfarande, han borde finnas på något sätt tillgänglig.
Men man kan väl också just kring Real, är de verkligen ute efter en offensiv mittfältare eller var de bara ute efter Paul Pogba? Det kanske var liksom att Zidane ser liksom Pogba är den framtida liksom, där han ska bygga laget kring, och kan de inte få Pogba? Det känns ju som
det känns
de
mer
hade kunnat ta Eriksen till ett bra pris, men de vill ju uppenbarligen inte ha honom.
Nej, jag tror inte att Eriksen är av intressen om det inte händer något väldigt konstigt sista dagarna här. Och beroende på vad Eriksen får för sig där borta i London också.
Han sitter väl ute där kontraktet.
Gissningsvis.
Förmodligen. Jo, jag vet inte om ni följde den här historien igår. Det var ju för oss som följer en massa Liverpool-konton så var det här den stora snackisen igår.
Ska du få in Bobby Duncan här?
Nu ska Bobby Duncan in. Men det var kanske det mest misslyckade försöket till att bråka sig bort från en klubb av en agent. En helt agent styrd på något sätt. Ja, vad ska man kalla det? Bakutspark. Ett sätt att bara försöka rycka sig loss ur ett kontrakt. Men jag menar, vi pratar om en 18-åring här som inte har spelat en enda seniormatch. Kom ett bud, ryktades de från Fiorentina på 1 miljon pund någonting. Inget jättebud, men det är klart ett stort bud på en 18-åring och så vidare. Så kom ihåg, man måste ju nämna det här med Bobby Duncan, att han är Liverpool-kille. Oh, såklart, han är Steven Gerrards kusin.
Han höll på namnet, typ. Bobby Duncan.
Bobby Duncan.
Steven Gerrards kusin, ja, det är det viktigaste.
Ja, det är fan det viktigaste.
Ja, det är det.
Agenten då, Saif Ruby, skrev ett långt inlägg på Twitter om hur illa behandlad Bobby Duncan blev i Liverpool. Har lite svårt att tänka mig att Bobby Duncan har blivit speciellt illa behandlad i Liverpool om man är Steven Gerrards kusin, jättelovande fotbollsspelare, 18 år gammal från stan. Brukar nog bli ganska väl omhändertagna. Skrev att han mådde så dåligt att han legat psykisk ohälsa på grund av situationen i Liverpool, att han aldrig ville spela för klubben igen, att han men klubben vägrade släppa honom trots att de enligt då egna källor aldrig hade någon tanke på att han någonsin skulle få spela för laget och såna saker. Det var så här, och han namngav då Michael Edwards som är sportchef för Liverpool, att det var han som var det stora. Alltså det var en extrem attack. Varpå Jamie Carragher går direkt ut, svarar, ja, jag känner ju den här familjen ganska väl och har bra koll på det här, och det är ju en spelare som tror mycket på den här agenten, borde nog lämna den här spelaren i fred, för det verkar som att om det är någon som inte har den här spelarens bästa utan kanske andra motiv som styr, så är det den här agenten. Varpå han då svarar, han biter ifrån det både mot Liverpool och mot Jamie Carragher i sociala medier, och får då hela, kanske en av de jobbigare fan grupperna på Twitter emot sig.
Du erkänner den ändå. Ja,
men den alltså, jobbigaste.
Ja. Den fick hela svärmen på sig. Det blev en jobbig eftermiddag, så han hade inte riktigt räknat med vad som skulle hända.
Han gick väl igenom hela hans Twitter-historik och tog fram precis alla sexistiska, homofobiska tweets den här agenten såklart har skrivit. Och han har väl tagit bort sitt konto nu också.
Ja,
slog tillbaka, kan man säga.
Ja, det kan man säga. Alltså, de grävde fram precis allting om den här människan. Jag menar, helt plötsligt så hade du 30 000 grävande journalister världen över som satt och bara med ett enda mål och sänka den här jäveln. Men det är ju så tråkigt, för att nu har ju Bobby Duncan, det är också det att Bobby Duncan har ju retweetat själv från sitt Twitterkonto de här sakerna.
Alltså de här svaren de har grävt fram, eller agenten?
Nej, agentens utspel. Har, men troligt är väl då att agenten har kontroll över spelarens sociala medier. Konton då också. Det vet vi inte. Men det som är tråkigt här är ju att spelaren har hamnat liksom i mitten här. För det här, Liverpool kommer ju aldrig, de kommer ju aldrig prata med den här agenten igen.
Jävla amatöragent är det. Man har ju aldrig hört namnet tidigare, och han, alltså den här...
han har en fantastisk grej tidigare. Han var även agenten som försökte få Saidi och Bahrain att bråka sig bort från West Bromwich.
Nej, nej.
Det är samma snubbe.
Nej.
Ett annat episkt fiasko.
Vi har ju också sett i Sverige, det finns ju gott om den här typen av agenter, nu ska jag generalisera, men de här testosteronfyllda människorna, karriäristerna som liksom tänker att de nu ska in på den här marknaden och går över lik för att ta sig fram. Och så inser de inte att de är liksom så små spelare så att de viftas ju bort. Liksom. Han är ju krossad den här agenten nu. Jag hoppas att ingen spelare tar honom sig. Jag hoppas att Bobby Duncan...
Är det de här som
jag tror att hans namn trendade worldwide ett tag där igår.
De här som lajvar Mino Raiola utan att vara Mino Raiola.
Ja, exakt. Då har de någon superettan spelare och så ska de ut och så gör de bara så plumpa sexistiska kommentarer hela tiden. Ja, är fruktansvärt att se. Men det är ju synd om Bob Duncan som ju uppenbarligen har tagit en rådgivare som inte är en bra rådgivare åt honom.
Ja.
Så han hamnar ju verkligen i kläm nu. Det blir ju, och det är också så här, Liverpool måste släppa, han sitter och gråter på sitt rum, han mår så dåligt. Och jag säger inte att han inte gör det, men alltså buden också. Det var väl det här och Nordsjälland som hörde av sig. Alltså att gå i krig med Liverpool då, det är ju bara patetiskt liksom.
Ja.
Det är ju inte Barcelona som står och knackar.
Nej, och det är liksom... han är 18 år. Vem fan vet vad han kommer göra om ett eller två eller tre år. Alltså, de har ju en plan för alla sina tonåringar. De har ett stort team som du vet. Och han har redan varit uppe, varit med på försäsongen. Och han har ju liksom chansen kanske för, som Jamie Carragher sa, men sikta på att sitta på bänken i någon ligacupmatch eller något sånt där. Det vore ett naturligt steg för den här säsongen liksom. Sitta och snacka om att han blir dåligt behandlad. Och framförallt att klubben aldrig har någon intention av att spela honom i A-laget. Hur fan ska de kunna veta det nu? Ja, för vi har stängt den dörren nu.
Ja,
det har vi sett tillräckligt.
Men det är väl också, på något sätt kan det vara att han känner att när andra talanger för Liverpool har plockat upp ganska många som har fått spela, att han känner att han inte har fått chansen, han tycker att han är minst lika bra och känner att för min egen utvecklings skull så borde jag hitta en ny klubb. Den aspekten finns ju också. Alltså.
Absolut, och han känner nog att ett sånt här en flytt, dels så var det ju då också prat tidigare under transferfönstret om ett par tyska klubbar, det var väl Leverkusen tror jag som var intresserad av att ta in honom, men han hade ju inte fått speltid i det A-laget
bra
heller. Han är en duktig 18-åring som gör ganska mycket mål liksom. Jag menar, det är inte så
men det är som att tänka liksom,
inte en Jadon Sancho liksom.
Nej, men en gång i tiden så nu vet inte jag hur bra Bobby Duncan är som sagt, men en gång i tiden så satt jag en tonårig Paul Pogba och kände lite att jag fick inte så mycket spel till United och går till Juventus. Det fanns en Jadon Sancho, väl också ett bra exempel på någon som känner, men nu testar jag i Dortmund. Det finns så många exempel på sådana talanger som man tänker, ja, oj, okej. Och sen så slår de igenom i andra klubbar. Så jag tror ändå att det kan ju ligga om klubbar som Fiorentina och Bayern Leverkusen tittar på honom, så är det ju naturligtvis så att det finns någon form av potential.
Jo, där. Absolut. Och han var ju med på försäsongen och fick spela en del. Det gjorde väl också mål, tror jag. I någon av matcherna.
Spela ut ditt kontrakt och gå, eller liksom ha en dialog med klubben och gå. Det här, det här är ju mest
absolut,
roligt.
Absolut,
liksom.
Men det var i alla fall en kul transfer.
10 minuter Liverpool trots att transferfönstret är stängt. Tack på Rexik.
Ja, varsågod.
Alla blir nog jätteglada.
Ja, den här stora Liverpool-maffian på Twitter, de är nöjda i alla fall.
You never walk alone.
Lite shout-out till dem också, våra vänner.
Precis. vi ska prata lite Robin Olsen, tänkte jag.
Ja, ah, roligt. Det är vi ju ganska ensamma om att göra i världen just nu.
Ja, det är ingen som vill ha Robin.
Nej, det är ingen som vill ha Robin.
Cagliari.
Ja, allt tyder väl på att det blir det nu. Det är kul det här, för att det är fortfarande, nu är det italienska uppgifter att klubbarna är överens då. Men problemet som återstår är att de diskuterar hur de ska dela upp lönen då för Robin Olsen. Och här kommer det ju rida in en viss agent och vilja ha lite saker för att det här ska ske. Så att jag skulle inte ta gift på att det blir av fortfarande.
Samtidigt så tänker jag att nu sitter väl Kranjo skadad.
Ja.
Men när han kommer tillbaks... Han var ju ändå en av målvakterna som pratade som skulle kunna ersätta Robin Olsen under säsongen.
Det är snygg.
Så att, alltså, är det långsiktigt, är det verkligen rätt val att gå till Cagliari? För är inte han bara en quick fix på ett målvaktsproblem där?
Jo, det är ju. Samtidigt så tror jag att han ska ju gå till en klubb där han får speltid, för han måste ju bevisa att han är bra fortfarande. Och då är frågan, finns det bättre alternativ än det här? Det här kanske är ett jäkla kanonalternativ då, för om han går in där och gör ett jättebra halvår, då är han ju trots allt killen som imponerat Serie A och till Roma. Då blir han ju attraktiv. Nu är han ju bara killen som gjorde fiasko i Roma. Så han måste ju någonstans bevisa liksom vilken nivå han håller. För jag tror att hans ställning på transfermarknaden idag är så dålig så att han inte hittar intressanta alternativ.
Och sen när man höjer blicken bortom försvarslinjen så ser han ju där Cagliari i mittfältet med Nainggolan, Nandes och Rocky, där du gillar. Det kommer in på.
Men kör nu, nu får du en kvart här.
Nej, det är lugnt. Jag bara sagt hur vackra de är. De gick ju inget bra i premiären. Det var ju torsk mot Brescia hemma. Det var ingen höjdarstart för det här projektet. Men det är ett spännande projekt.
Ja.
Men vad Polksyk känns också extremt intresserad av att prata om det här mittfältet.
Ja, kör på för fan. Robin Olsen.
Ja, ja, det var det här vi pratade om. Ja, men ja. Jag tycker att det känns som en bra lösning. Om alternativet var att gå till liksom en fransk mittenklubb med ambitioner visserligen, eller liksom, då tror jag ändå, jag tror att han, så länge, det är ju alltid det här, om man gör det bra så är det bra. Men om han, nu har han ändå chansen att visa i serien, alltså att han trots allt, han är en målvakt som är bra nog för serien. Ja, nu får han en möjlighet att visa det i en miljö som kanske också är lite mer förlåtande och lite mindre pressande än Roma. För att det är också så här, man måste ju komma ihåg var han kom ifrån. Alltså han har gjort det bra i Allsvenskan, han går till FCK och sen helt plötsligt ska han gå in och vara första målare till Roma. Det är klart
Roma som är rörigt i sig.
Exakt.
Med alla,
ja. Och att man misslyckas då behöver ju inte betyda att man inte saknar, eller att man saknar de fotbollsmässiga kvaliteterna för att lyckas, utan det är ju ett jättesteg psykologiskt att göra också. Det är klart att det var en enorm utmaning och det kanske blev ett för stort steg när han fick så lite tid på sig också. Och då går ner i en lite mindre klubb och visa att han är bra nog i Serie A. Skulle han göra det jättebra nu, då kommer det ju finnas andra alternativ.
Ja, och om det skulle vara så att Cagliari då ändå väljer att gå på Cragno när han är tillbaka så vidare, så finns det ju alltid en möjlighet att hitta någon form av annan lånedeal eller typ krisande Brescia eller Lecce eller Verona, vad som helst, så att han får vara kvar i ligan. Jag tror också att nu har han ju lärt sig den här ligan en säsong, han har varit och spelat där, han har väl förhoppningsvis lärt sig av de misstagen han gjorde där och kan liksom ger en chans till, så på så sätt så absolut är det rätt. Men sen hade man ändå velat se att liksom någon form av deal som är ännu mer långsiktig.
Absolut,
men nu
absolut.
Finns kanske inte det på bordet. Ja, det är
känns inte
så. Det här är på tal om aktier som har dalat lite grann under förra säsongen. Från Robin Olsen till Keylor Navas då?
På tal om en målvakt som inte behöver bevisa någonting, kan man väl säga.
Nej, men behöver någonstans att spela.
Ja, nu ska väl Navas ska ju ha sent om sidor, kan man tycka man vill om. Nu konstaterat att okej, det kanske är Kolito Vasa kommer vara första valet då.
Han har precis gått upp för honom.
Man har redan skickat Zidans son på lån. Minns ärligt talet inte vart det var man skickade honom ens. Så pass obskyrt var det. Och Andrei Lunin då, och unga ukrainare har man skickat på lån till Valladolid, vilket jag tycker också är jättekonstigt med tanke på att han kommer ju bara sitta och vara andra fjol till Jordi Masip där och liksom förtvina på en annan bänk som är betydligt mycket mindre
bekväm.
Ja, han är ju superlovande, men han kommer ju inte peta Jordi Masip. Nej. Masip är en bra målvakt. Lunin har varit ett perfekt andra alternativ i Real Madrid i det här läget, men nu sitter man och lånat ut dessa grabbar. Du har Courtois, Navas, och Navas vill plötsligt nu lämna. Och med tanke på vad Keylor Navas har gjort för klubben och så vidare, och man ändå var ute efter att sälja honom från början, så verkar det som att man kan nu tänka sig göra det. Ja. Och då ska man plötsligt ta in någon annan målvakt som någon sorts krislösning. Lite som Liverpool gjorde med Adrian, fast det pratas om lite större namn i det här sammanhanget då. Pratar om att Alphonso Areola ska gå motsatt håll och att Navas ska gå till PSG då, bland annat.
Och det känns väl fullständigt, alltså att Navas ska till PSG känns som jättelogiskt för alla nu. Alltså PSG är på jakt efter en första målvakt, Buffon lämnar ju.
Ja.
Och Navas är ju perfekt för dem på alla sätt och vis.
Och Areola är ju överkvalificerad för att vara andra målvakten.
Så är det ju. Han var med VM-truppen som tog guld, va? Inte för att han spelar sig så mycket, men
nej, men det är en jättebra målvakt.
En guldmedalj blev det.
Ja, exakt. Och man fick med den där, i den där hyllningssången, hans namn.
Jag tror att det är en typ av målvakt som kan passa i Real Madrid också. För jag tror ändå att det finns en logik i det. Sen kan jag tycka att det är lite så här, men kunde man inte låta ett Lunin sitta på Bernabéus bänk istället?
Jag känner för Areola skull också, liksom så här, ja, nu gick Buffon, nu liksom, har jag ändå chans att bli första målvakt. Nej, han,
vilket han ändå var stundtals, även ja, Buffon var där.
Ja, nu ska han bort då, och så ska de vill ju uppenbarligen inte satsa på honom, och då går han och blir reservmålvakt i Real Madrid istället. Det känns att där är ju en kille som borde liksom hitta en klubb där han får spela.
Fast det är sköna bänkar alltså.
Ja, det kan jag tänka mig.
Och med det där taket, man sitter lite lågt.
Men blir han liksom, han kommer ju bli liksom fotbollshistoriens mest framgångsrika reservmålvakt då kanske. Alltså just som reservmålvakt.
Är det Pepe Reina?
Ja, så kan det ju vara. Han har haft lite speltid här och där. Men...
Det har ju väldigt pratat om Pepe Reina som ett av namnen till Real Madrid i det här läget också.
Ja.
Det hade jag tyckt om. För han ska ju vara en... Bara det faktum att han blev uttagen i en spansk landslagstrupp bara för att han är en skön snubbe.
Men han fixar ju partyt.
Gud att det faktum.
Han är ju festfixaren.
Ja, men alltså det grejen är ju att så här, ja, men det finns målvakter som är bättre. Jag vet inte om vem det var i det här läget. Kan det ha varit De Gea till och med som pratades om. En ung De Gea. Mm. Minns inte exakt. Men varför är Pepe Reina med? Jo, men Pepe Reina bidra med så mycket mer som tredje målvakt.
Liksom. Vi förstår ju det också. Det handlar ju någonstans om att sätta upp en trupp. Vet ju att tredje målvakten, han kommer ju med all sannolikhet inte spela en minut. Liksom.
Nej.
Ska du då ha en kille med ambition som går in och krigar om att försöka ta någon där? Eller så tar du den här killen som hänger med.
Eller en CO-lär-spelare skulle man kunna ta också.
Ja, det hade man kunnat ta också. Men någonstans är ju risken att de får spela och då vill man inte ha för mycket CO-lär-spelare heller.
Nej.
Så jag hade ju varit väldigt för att ta in Pepe Reina som ett andra val.
Ja, nej, jag håller med. Jag vet inte om Areola är liksom...
Han är bra, ja, han är lite för bra,
ja,
för att vara
lite
andra
så.
Fjol, tycker jag.
Ja.
Och Pepe Reina kan ju fortfarande stå i mål i ett fotbollslag och göra bra ifrån sig.
Absolut.
Han har ju haft bra säsonger de senaste. Mm. Även att det... han är ju ung fortfarande.
Ja, absolut.
Pepe.
Han är alltid ung.
Han är väl 81, va? Som, ja, en fin generation.
Ja, sådär va. Det känns inte som toppgenerationen, det gör det ju inte.
81 är ganska bra, eller?
Ja, 81 är ju otroligt bra. Zlatan.
Jag tänkte på Zlatan.
Mm. Jag tänker på Patrik Syk, vilket Patrik Syk också gör.
Jaha, okej. Okay. Ja, jag förstod att Patrik Syk tänkte på Patrik Syk.
Ja, Patrik Syk tänker ganska ofta på Patrik Syk.
Därför pratar Bobby Duncan i 10 minuter.
Ja, därför pratar Bobby Duncan. Därför har en egen busshållplats utanför jobbet.
Det är också...
Det här egot är helt sinnessjukt. Det har hänt något på alla de här konferensresorna han varit på. Jag vet inte riktigt vad som har skett. Ja. Världens största ljudmässa tydligen. Det var Patrik Syk och var Patrik Syk. Ja. Då hade han sin egen busshållplats.
Det
påstås att han blev runtkörd av liksom en amerikansk butler i någon slags golfbil på liksom mässområdet.
Golfbil, mina buss.
Ja, en buss, ja. Det var ju ombyggd till en buss.
Golfbuss.
Golfbuss, ja. Exakt. Ja, ryktena säger det.
Ja, ryktena. Ja. Alltså, vi pratar ju rykten här.
Ja, exakt.
Vissa kan man, vissa är trovärdigare än andra.
Ja.
Helt klart. Vi nämnde Buffon i förbifarten. Då tar vi oss då ner till Juventus, dit Buffon nu har återvänt. Jag vet inte vad ni såg den här, när han... på den första lagmiddagen där när de hade sin inkilning.
Och hur fan kan man kila in Buffon?
Ja, jag vet.
det är ju så att van är så alltså, sjunger.
Ja, men det var ju lite på skoj. Alltså han ställde sig upp och sa hej mitt namn är Buffon och jag kommer från PSG.
Ja, men det är fint. Jag gillar det, på något sätt är det lite vackert.
Och sådär. Men PSG, alltså Juventus, och det var något du skrev som du ville prata om också, Makoto, och det är ju en intressant ämne så med några dagar kvar, alla spelare de har i sitt lag och att de måste faktiskt banta den här truppen lite grann och de har inte speciellt lång tid på sig. Och här finns det ju rea, ett reafönster eventuellt.
Ja, det är rena Ullared nu. Alltså det är bara att gå dit och fynda, höll jag på att säga. Du har ju bara det faktum, tyckte jag var ganska spännande, att Khedira Matuidi ändå startade Serie A-premiären. Mm. Att du ändå sitter i det där läget. Du har så mycket...
Du måste ju sätta dem i skyltfönstret så någon ser dem.
Ja, så är det ju för sig. Men sen så vet jag inte vilka skyltfönster som... Eller nej, vet jag, vilka som tittar i de skyltfönstren i det här läget också. Men det är lite offensiva spelare... som måste, det pratas ju, Dybala har vi som fortfarande sitter där, men där kanske det också är en sån situation där man måste invänta Neymars vara eller inte vara i PSG, för att PSG är ju en aktör som kommer att på något sätt agera sent om sidor om Neymar skulle försvinna, och Dybala känns ju som en otroligt naturligt sätt att agera på.
Ja.
Det är svårt alltså. Hur de ska göra. Sen finns ju Icardi i historien också, att man ändå på något sätt funderar på att ta in honom, och då blir det ju ännu ett namn du måste banta från den här listan. Mario Mandzukic är ju en som jag tycker fortfarande skulle bidra med väldigt mycket, men också prata att gå bort och lämna då.
Han kan ju inte gärna bidra från bänken.
Nej, men Mandzukic är ju en typ av spelare som ändå bidrar även från bänken.
Men är han en Sarri-typ?
Ja, det är ju en annan sak. Men det är det ofta vi pratar om med Sarri-typerna.
Men det är också så här, bara för att alltså han har ju bra fötter och han kan ju allt det där Mandzukic tycker jag. Det är bara att han är lång och stor och man förknippar Sarri-fotboll med korta spelare.
Ja, precis. Så att, det jag gillar ju ändå att Higuain faktiskt spelar igen i Juventus, ja, så att han är tillbaka. Det är fint där.
Men det känns också mycket, de vill ju inte, egentligen vill de ju inte ha Mandzukic, de vill ju inte ha Higuain, de vill ju inte ha Matuidi, de vill ju inte ha liksom, de vill ju ha Icardi egentligen. De vill ju, och så vill de ju ha Pjanic som de tvingas sälja. Och så vill de ha Dybala som de tvingas sälja. Men de här andra sitter ju på de där platserna. Får inte bort dem alltså.
Ja, det är lite, men alltså, det är ganska många klubbar som sitter i sådana lägen. Tänk ju på Real Madrid också. Det var exakt samma sak. Att, ja, nu kanske Zidane ville göra sig av med Marcos Llorente och Dani Ceballos. Men det kanske inte är de typerna man egentligen skulle gjort sig av med. Nej. I det läget. Så att,
nej, men det är ju, klassklyftan har ju blivit så stor så den slår tillbaka mot storklubbarna. Det är ju onekligen. Det är Alexis Sanchez-affären också, var det någon som sa. Alltså, det Manchester United betalar per år till Alexis Sanchez när han är på lån, inte nu, är liksom en högre lön än någon klubb betalar en spelare utanför topp 6. Liksom. Mm. Så det har ju blivit ett problem för dem. De får ju inte bort dem, så enkelt är det ju.
Nej, men det där stämmer. Att det är väldigt mycket mer så, kanske framförallt den här sommaren. Att vi har, någonting man kan ta med sig från den här sommaren är just det här att man märker hur svårt det är att bli av med bra spelare. Ja. Mm. Och det är väl därför också klubbar agerar. Vi har nog varit inne på det förut någon gång under sommaren. Men att klubbar väljer att titta på potential. Och snarare och framtida avkastning på ett annat sätt än man kanske gjorde tidigare.
Annars sitter man med en Chris Smalling som man till slut lyckas låna ut till Roma.
Precis, det är väl nästa punkt på listan här. Chris Smalling till Roma. Ja.
Alltså,
nu är vi långt,
Det känns inte som att Chris Smalling är spelaren som ska reparera Romas försvar. Det är väl inte den, och det, när det pratas om lån utan köpoption så märker man ju desperationen som finns hos det här Roma att få in en mittback. För att varför har de inte fått in en ersättare till Manolas? Det har man ju fattat från början, för redan från början av sommaren skulle ju Manolas bort och vara på väg till Napoli och allt vad det var.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Att man inte har löst det.
Men det har också blivit någon slags märklig trend i Serie A. Det här att liksom under sista dagarna varje år nu så är det de här Premier League rejects som ska in. Och ibland blir det ju superlyckat liksom. Alltså Edin Dzeko och sådär. Och man kan tänka att Lukaku och Alexis Sanchez...
Men båda de tror jag kommer bli jättelyckat.
Det kommer bli lyckat, det känns det ju som. Men så finns också de där exemplen när de liksom... alltså säger Chris Smalling-exemplen. Det känns som att... Alltså trenden efter Edin Dzeko har blivit att de tittar så mycket på de här i Premier League du kan få ganska billigt på lånedealer att de nu har kommit så långt ner på listan att de nått Chris Smalling. Dit ska man inte nå på listan.
Sen vill jag ju ändå slänga in ett varningens finger att försvarsspelet i Serie A är ett annat typ av försvarsspel.
Och så det passar Chris Smalling?
Det är det jag inte vet. Nej, alltså, det är så svårt att avgöra.
Det finns
alltså ingen lång inkörsträcka heller.
Mitt taktiska fotbollsöga är inte tillräckligt bra för att kunna sia huruvida Chris Smalling kommer passa i Serie A, ärligt talat. Men jag tror ju inte han kommer göra det.
Nej,
men jag vill ändå slänga in liksom varningsflaggan på att det kan bli succé.
Alltså, gudarna ska veta att jag är inte liksom den mest taktiskt liksom bevandrade liksom fotbollsprataren i världen.
Du får ju ringa Kalle Karlsson, det är ju så.
Men,
för transparensens skull.
Om det är någonting som Chris Smalling har så är det ju fysik. Det är ju det han lever på. Att han är stor och ganska snabb.
Ja, och men, tror inte det där kan funka i Serie A.
Men hans positionsspel, hans speluppfattning, hans anpassningsförmåga till situationer är ju liksom bedrövlig. Och som jag känner att min take på italiensk försvarsspel är att du kommer ganska långt, du behöver kanske inte vara lika snabb och stark så länge du har ett taktiskt liksom en taktisk närvaro, kan spela i ett system som du funkar där, som en pusselbit. Vi har sett andra liksom exempel.
Men det är ju snarare tänker att just därför att andra försvarare har den aspekten. Nu är ju dock Roma helt fel försvar att gå in i. Att
ja,
liksom, för han kommer ju inte styra upp något försvar. Men däremot en Chris Smalling som går in i ett redan fungerande försvar skulle på ett sätt annat med sin fysik och snabbhet och liksom rena fysiska förmågor kunna bidra med något. Men han är ju inte personen som kommer gå in och styra upp att nu går vi med offside-fällan. Det kommer inte riktigt funka. Och ur den aspekten absolut så känns det ju dumt alltså, att misslyckas.
Jag hade ju varit livrädd som Roma-supporter att man dessutom skulle då plötsligt få tillbaka Premier League-Fazio om han får...
Phil Jones, in med Phil Jones.
Om man får Chris Smalling bredvid sig nu istället för Manolas för att Fazio i Tottenham var ju inte speciellt bra.
Fazio men... i Roma desto bättre, men inte han är inte heller någon som bygger man bygger ett försvar kring. Nej. Riktigt kanske.
Nej, alltså ja. Alltså grejen är att Phil Jones och Chris Smalling var ju inte bra för varandra helt enkelt.
För att det känns som de passar ihop så fint ändå.
Ja, men de är ju de är ju ett radarpar helt utan radar. Kommer jag väl få säkert någon arg United-supporter på mig här, men
den där kan jag försvara dig till döden.
De har inte gått jättebra när de har spelat tillsammans.
Jag tror snarare att United-supporter, om de nu lyckas mobilisera alla liksom Liverpool-maffian här på Twitter, så kommer de ju inte alltså...
De kommer inte gå ut och försvara firma Jones och Smalling.
Nej,
i första hand.
Andra fighter att ta där, tror jag.
Det finns andra strider att att gå vinnande ur i sådana fall.
Det kan väl i och för sig fundera på över, behöver United ersätta när Sanchez försvinner?
Ja, det behöver de ju egentligen. Alltså, om man pratar om att Barcelonas anfall är smalt nu, så alltså, det är ju Rashford och Martial. Och
hur mycket
så...
tilltro kan man ha på Mason Greenwood och Tahith Chong? Det är ju det. Mm.
Det kan bli jobbigt det där.
Det räcker ju inte.
Sen sitter ju Fernando Llorente där och jag säger ju fortfarande att där har man ju ett alternativ att bara plocka in på fri transfer.
Ja, men man undrar lite kring United resonerat här. För jag kände också från början, alltså Lukaku, det man fick för Lukaku och Alexis Sanchez nu, det är ju nästan sådär att det hade varit bättre att i alla fall ha någon av dem kvar. Alltså för att det kostar så mycket att bli av med dem på något sätt. Så att, och då inte ersätta dem känns ju märkligt. Men han verkar så extremt inställd på att ha den här unga brittiska linjen, och då kanske det är viktigare för liksom signalvärdet och för truppen och allting att bli av med dem, och även om det står lite smalt.
Och då tar du kanske inte in varken en Llorente eller en Wilfred Bonny på fri transfer för att liksom reda ut truppen. Jag bara tog de två centertankar jag visste var på fri transfer.
Det känns ju som han, det är det här han kommer satsa på, och all heder att han valt en väg, för det har man ju faktiskt saknat lite faktiskt tidigare. Så att
man klagar mycket på att klubbar inte satsa på sina egna och så vidare och värva ogenomtänkt. Det Ole Gunnar Solskjaer gör just nu är ju verkligen att satsa på sina egna.
Jag har en annan kandidat här. För ni vet väl vem som var ute igår och tyckte att han var tillräckligt bra fortfarande för att spela i Manchester United.
Absolut.
Och att om de behöver så finns han tillgänglig under några månader.
Jag trodde du skulle säga Freddy Adu först.
Nej. Zlatan såklart, alltså, jag känner ju...
Han känns perfekt att få in i en trupp som ska liksom bygga en ny kultur. Och han kommer ju inte alls komma in som någon dominant spelare och kräva ut.
Han behöver ju ledarfigurer i det här laget. Jag menar, om det är någonting som Zlatan är, så är ju, han är ju inte en följare.
Kommer han acceptera att bli inbytt i 91 minuten för att hålla boll offensivt när de leder med 1-0?
Tveksamt. Men å andra sidan så tror jag att han har förlikat sig med att han kanske håller i 30-40 minuter per match nu för tiden.
Ja. Han kommer ju inte gå till Manchester United, vi kan väl lära det en gång. Men absolut, har du en kul tanke igen.
Men det blir väldigt mycket ståhej i sociala medier när man skriver en sån sak. Och det tycker man ju om när man är Zlatan.
Så är det. Ja, men man gillar ju också att det är ganska enkelt som brittisk tidning nu egentligen. För han är ju väldigt tillgänglig nu, Zlatan. Så det är ju bara att man drar över till Los Angeles och ställer några Manchester United-frågor. Du får ju vad du vill ha liksom.
Ja, absolut.
Så får du snurra på det.
Ja.
Niklas Bender kan väl ändå slänga in när vi ändå är igång.
Han är klubblös.
Nej, klubblös är inte. Han sitter ju fortfarande fast på sitt kontrakt. Men
sitter han fast på det?
Ja, det är. Men de blir inte av med honom. Han är ordentligt ute i frysboxen.
Ja, då kan han inte
i Rosenborg.
Ja, hans senaste eskapad är väl att publicera lite lättklädda videos på sin flickvän i sociala medier som han fick ta ner också. Men då fick han också lite publicitet i The Sun idag. Så det kan vi ju glädjas över.
Niklas Bentner. Vilken jävla stolle.
Också fantastiskt det där, ett ordentligt stickspår. Men det är ju härligt, dansk press och brittisk press är fortfarande inne på det här man publicerar väldigt mycket naket för att det liksom funkar. Och vi vet ju också att det är en jävla trafik så fort det antyds att det är något naket. Det fascinerar mig på internet att det finns liksom en uppsjö av gratis naket överallt. Ändå ska folk in i de där artiklarna och titta lite. Det är jävligt konstigt.
Ja, det är så jävla märkligt. Halva internet består ju utav... Alltså...
Det är det internet är liksom. Ja. Och ändå sådär, ja, oj, nej, men det kanske, man kanske kan se någonting intressant i den här artikeln. Måste in och titta lite på bilderna. Ja.
Ligger inte alltså något som... att, men är det inte så att om du klickar in dig på typ extra bladet så finns det något mer politiskt korrekt än att klicka in sig på något av det andra och uppsjön av gratis naket som existerar.
Ja, så är det. Men du ska ändå in i det där. Du vet ändå om du klickar in på danska extrabladet att det kommer finnas naket att tillgå. Ja.
Politiskt korrekt är väl kanske inte...
Nej, det var nog fel ord, men du förstår vad jag menar kanske.
Ja, jo, absolut.
Fantastisk publikation.
Ja. Minns en sommar här, en klassisk sommar där den writades extra mycket extrabladet. Ja. Jag ska inte gå djupare in i den lilla anekdoten. Vi har fått en massa frågor. Jag höll på
att säga
saker.
Inte,
ja, nej, jag ska,
du höll på att inte bli politiskt korrekt.
Ja, exakt. Vi har fått en massa frågor som vanligt. Vilken ska vi ta då?
Så att det kommer Valencia-fråga.
Vad sa du?
Jag såg att det kom en Valencia.
Den var du sugen på.
Ja, ja, men lite, ja. För det, där har vi faktiskt någonting som kan ske nu.
Var det du som skickade in frågan?
Nej, det var det inte. Nej.
Ta Valencia-frågan då, jag hittar den inte här.
Nej, men alltså, Piccini blev ju skadad nu, borta typ ett halvår opererat. Så att Valencia måste ju sent om sidor köpa en högerback. Och här har vi ju ett läge där den som de satt och var väldigt lycklig för att Valencia fick en högerbackskada var Hysaj borta i Napoli. För han kommer ju roterat bort och han har letat efter en klubb men har inte lyckats hitta någonting. Och nu är ju allting upplagt för att Hysaj kommer att gå till Valencia, känns det som. Det har redan skrivits om att han är på väg dit, i alla fall i Superdeport. Och så har vi ju Rodrigo-historien också.
Ja, bra. Det var
ja, Rodrigo-historien finns inte så mycket att säga. Man vet inte vad som händer liksom. Alltså, blir han kvar? Atletico, det är ju fortfarande Korea.
Korea, senast är väl att Korea blir kvar och att Rodrigo blir kvar av den anledningen.
Så lite då, så är jag precis. Ja. Så att där är vi.
Där vi står just nu.
Ja.
Det är ju 3 dagar kvar.
Ja.
Mycket kan hända. El Jocko skriver, Eriksen, Aurier, Tobi Alderweireld, Vertonghen. Hur kommer Spurs se ut efter att fönstret stängt? Det här är ju spelare allihop som sitter på sitt sista år på kontraktet. Hur stor är chansen för nya kontrakt under kommande säsongen? Ja, jag tror egentligen ingen av de här lämnar nu de här sista dagarna. Utan alla är kvar. Sen så får vi väl se. Några av de här typ Alderweireld och Vertonghen är väl i en situation där de snart bara skriver 1-årskontrakt med, va? När de har passerat 30. Det är väl en praxis hos många klubbar.
Det kan väl vara så också att man tittar på vad de kommer leverera den här säsongen och inser att okej, vi kanske väljer att skeppa en av dem eller låta en gå gratis. De har ändå varit där ganska länge, gjort en väldigt fin gärning för klubben och så vidare. Jag tror ändå att man vill se den sportsliga nivån på dem den här säsongen. Kanske slussa in Davinson väldigt mycket mer än vad man
Davinson känns ju given nu. Alltså,
ja, precis. Så att han kommer väl vara ett första val den här säsongen. Ja, och då är det väl kanske snarare Vertonghen som åker ner ett hack på den stegen och sen får man väl se hur intresserad han är att vara kvar efter det och hur intresserad han är att skriva på nytt.
Men det är lite märkligt också, alltså Tottenham gick ju till CL-final och Alderweireld och Christian Eriksen har ju båda liksom gjort allt för att bädda för att de ska flytta nu. De har ju verkligen, allt har ju pekat på det och, de har inte jobbat för det.
Eriksen vet jag inte vad han skulle kosta, men Alderweireld var ju inte dyr.
Nej, han var ju billig och Eriksen är ju inte dyr sett i sin kapacitet nu med tanke på att han ett kontraktet också. Han skulle ju inte liksom, ja, det är dyrare att köpa loss Paul Pogba just nu än
naturligtvis,
Christian Eriksen. Därför är man ju ändå lite förvånad att ingen har sett möjligheten att ta dem här alltså.
Ja, det är jättekonstigt. Och de är ju Premier League, så det är inte som att de är i skymundan någonstans.
Nej,
direkt.
Inte bara, de spelar liksom Champions League framträdande och säger, ja, nej, men vi tar Chris Smalling på lån istället, absolut.
Jag tror inte alldeles fel du ville gå till Roma.
Nej, kanske inte, men han kanske borde ha velat.
Chris Smalling på lån har ju en potential att bli liksom som ett uttryck vi använder i kommande fönster.
Alltid, oavsett hur det går.
Kommer sluta med att de tar Chris Smalling på lån.
Exakt.
Thomas Nygren.
Det är en t-shirt. Det är en t-shirt
faktiskt. Kan vi göra den t-shirten? Bara med den texten. Det kommer sluta med att vi tar Chris Smalling på lån.
Det är en bra t-shirt.
Det är inte en deppig mening alltså.
Thomas, det är min livsåskådning.
Keep calm.
Det är fan glaset är halvfullt alltså. Thomas Nygren skriver: hur underhållande har det här fönstret varit jämfört med senaste årens sommarfönster?
Fantastiskt mycket mer underhållande.
Jag tycker det har varit ett otroligt sommarfönster.
Ja. Nej, men bara alltså, ett Real Madrid som förköpt sig och ändå inte blivit bättre. Bara där har man haft otroligt kul det här året.
3-4 miljarder är de uppe i.
3,5 typ.
Ja, och nu står alla och skriker: fan, vi måste ha något mer.
Ja. Det var ju mitt fält där.
Ja, men Neymar, gör något.
Får vi ens ihop ett lag?
Exakt.
Ja, men faktiskt, det har ju på så sätt så man gillar stökiga affärer och allt möjligt. Vi har haft intrigerna, vi har haft stora värvningarna, vi har haft smarta värvningarna, vi har haft panikköpen, vi har haft det mesta.
Vi har haft Chris Smalling på lån.
Vi har haft oväntade twister som liksom David Luiz i Arsenal på deadline, och liksom vi har haft Kieran Trippier som hamnar i Atletico och kommer göra succé där för övrigt. Alltså det är mycket som har hänt på så sätt, och det är många klubbar som har behövt göra saker, många nya projekt som har varit igång, så på så sätt har det varit ett väldigt intressant fönster att följa. Och så avslutas ju det med att vi sitter och väntar på den här Neymar-affären som skulle vara den största av dem alla.
Tror du skulle säga Chris Smalling-affären?
Ja, men sen också fascinerande att det har varit ett så kul fönster trots att de som brukar vara liksom de som sätter igång allting, de här Premier League-jättarna, där har det ju stått sällsynt still. Alltså, det är ju, man är ju lite... Jag är ju inte besviken på dem, för det har ju hänt grejer ändå. Men det är ju inte där pengarna
har satt sig rullning. Nej, det är absolut inte där. Och det är ju nästan det som är det mest fascinerande med det här fönstret. Att det har varit ett av de bästa, mest underhållande, stökiga, röriga liksom fönstret någonsin. Och de engelska storklubbarna inte ens inblandade.
Nej,
de
för en gång skulle sitta de där still. Och, ja, det är fascinerande. Men det beror ju också lite på att det är de andra som måste investera. De spanska klubbarna har ju sett det nu, att de har ju sprungit i kapp, och de sprang ju ifrån förra Champions League. Det gjorde de ju. Sen säger jag inte att de har bättre kvalitet eller bättre spelare eller större klubbar nu för det, men de behöver ju köpa sig i kapp, för det är ju tyvärr så det går till i fotbollen.
De har gjort sitt bästa.
Ja, det har
de. Om Neymar trillar in också så. Ja.
Real Madrid, Barça, Atletico har spenderat 8-9 miljarder tillsammans, tror jag.
Ja, det
såg man inte. Och då räknar vi inte in Neymaren. Nej, vi på tian då. Men det är intressanta
det
är intressanta
i det Premier League spending liga.
Aston Villa. Det är ju där det intressanta. Det är där det intressanta ligger, att där man dock ser är ju effekterna av TV-pengarna nu. Ja. På ett annat sätt, att nu har du mittenklubbar som går in och värvar som om de vore storklubbar på ett helt annat sätt. Du ser ett Leicester som pungar ut 300 miljoner bara så där för Jose Perez. Du har ett Watford som, ja men vad fan, Sarr, han ska vi plocka in, vi betalar väl 350 miljoner eller vad han kostade.
Ja.
Men de får inte så mycket bättre spelare.
Nej, men de har de ekonomiska musklerna på ett helt annat sätt än vad de kanske hade tidigare, och är villiga att spendera på ett helt annat sätt än vad de var tidigare. Och det är väl någonting man kan ta med sig rent, alltså, från den engelska fotbollen, från det här fönstret. Mm. Och att kanske det finns något mer sund, jag vet inte om man ska kalla det sportchefskultur, men liksom att han sätt att hantera värvningar på från storklubbarna. Att ett City fokuserar på att förbättra de delar som Guardiola tycker man ska förbättra. Liverpool som säger, men vi har ju faktiskt ett Champions League-vinnande lag, vi behöver inte göra någonting. Ett Tottenham som bygger på den här bredden de har behövt. Ja. Och sen samtidigt ett Arsenal och ett United som förvirrat liksom letar och panikvärvar, och Chelsea som inte får värva.
Ja.
Så tror jag, intressant fönster.
Jag tror verkligen att det kan vara ett misstag av kanske framförallt Liverpool och inte och stå still som de ändå gör just nu.
Real Madrid stod still i 4 år, tror jag.
Ja. Det gick bra, men ja, men nu är Real i en gigantisk kris helt plötsligt.
Ja, så att
ja, vi får se vad det blir nästa sommar, men
det är ju precis det. Jag tror att den här säsongen kommer vara väldigt bra för Liverpool av den anledningen, för att de har ett lag som, de behöver inte spela in någonting, det finns inga frågetecken, de vet exakt hur de ska göra från början, och det har liksom börjat ganska bra.
Det funkar nu en säsong.
Ja, exakt. Men sen kommer man ju till situationen då man kanske måste spela in 2, 3, 4 spelare samtidigt, och Salah och någon annan sticker liksom, och det blir stora hål och ja, men sådär. Då hamnar man i Real Madrid situationen där helt plötsligt. Så sticker Cristiano Ronaldo, och så någon spelare blivit lite för gammal, och så har Modric problem någonstans, och så helt plötsligt så blir ombyggnationen för stor, istället för att som man typ, som jag tyckte Sir Alex alltid gjorde så jävla bra, man fylldes på med spelare hela som inte var någonting. Liksom, det var alltid någon som var på väg upp, på väg in, och när en Ronaldo lämnade, ja, men då fanns det någon annan som kunde ta över och så byggde vi, alltså han var väldigt skicklig på det där att manövrera just det här problematiken att inte störa en fungerande startelva samtidigt som man kunde fylla på med färskt vatten liksom.
Det gäller att fylla på dock med färskt vatten som också bibehåller hungern hos den truppen som finns nu. Jag kan säga så här, om vi leker med tanken att om 2 år så står Liverpool i sin tredje raka Champions League-final och det kommer upp bilder på att vi har spelat med samma 11-3 år i rad, då kan du räkna med att det kommer gå fullkomligt åt året efter.
Du har empiri på detta.
Jag har väldigt mycket empiri på detta.
Nej, men det kan man ju ta City också så lite. Det tycker jag, de har gjort det bra just att... Ja.
De gör ju det nu.
Ja, och Raheem Sterling pratade ju det öppet också. Att sådär, han satt ju med sina polare typ och det började liksom värvas mittfältare med Aldo Silva och sådär. Och så var det såhär, ja, vad fan är det som händer? Liksom? Men vad gör jag nu? Jag får ju höja mig liksom. Jag måste göra det. Mm. Och han har blivit en helt annan spelare av det. Och samtidigt som de har kunnat då använda spelarna som kanske inte fått plats riktigt till som liksom ekonomisk, de säljer dem det året så får de väldigt mycket FFP-utrymme och så kan de investera i positioner där de helt plötsligt har andra behov.
Och de som inte kan hantera den här konkurrensen och inte lyfter sig i den lämnar ju förr eller senare.
Så ja, och de har fortfarande fått ganska
bra. Det är därför jag tycker att alltså, ja, man kan tycka att ja, men varför ska Cancelo in? Varför ska en Rodri in? Jo, för att det bygger på den här truppen, det är 2 kvalitetsspelare som går in och bygger en redan stark trupp till någonting ännu starkare.
Så att, och där känner man Liverpool, de hade, nu vet man inte vilka möjligheter de hade, men det är ju nu de hade haft möjlighet att ta in spelare som kanske, det behöver inte bli succé om du värmer dem heller, för du har en så bra trupp, men du får möjlighet att spetsa
det. Man kan ju också räkna med att det är inte jättemuntert på bankkontot kanske efter förra sommaren.
De kanske måste hålla
lite i slantarna också nu, och då är det så här, ja.
Så gav det ju lite intäkter det där CL-titeln också. Så
att, ja, det är klart det gjorde. De hade ju också
men vad räcker det till? En Ismail Azar typ. Ja. Det är ungefär där det räcker till. Eller en CL-titel. Vad får man?
Ja, det är mer än så. Men,
2 Ismail Azar.
Ja, typ.
Kommersiellt värde också. Kan vi räkna om några
spelare. Men också så är under den här perioden drar ju på sig extremt höga lönposter. Och nu dubblar man Van Dijks lön och så vidare. Det är så man räknar in i vad som händer när du köper dyra spelare. Så du köper också dyra löner.
Ja, och det där blir ju också ett problem. Dina spelare, du får ju högre kostnader för dem, men de blir ju inte bättre.
Nej. Så nej, de blir inte bättre för att du ger dem mer pengar. Liksom.
Nej.
Så är det.
Lyxproblem då.
Hamnar vi i Liverpool igen? Vad fan, hur gick det?
Ja, det var mitt fel.
Alexander Kalén skriver Douglas Costa till Napoli. Drömdeal. Alltså, man älskar ju Douglas Costa när han spelar
han
på sin...
Douglas Costa.
Men när han spelar på sin liksom högsta nivå och hittar en roll där han funkar, då är han ju underbar att se.
Nu pratar vi också återigen så här, spelare som Juventus gärna hade velat behålla men kanske måste skeppa för att underlätta saker och ting.
Ja.
Napoli... Ja, det hade varit en fantastisk värvning för dem. Nu har de fått in Irving Lozano, vilket jag också tycker är en fantastisk värvning. Men samtidigt, Mertens, Insigne, Cajon... kommer till åren. Och jag har ju inte lika stor tilltro till Arkadiusz Milik som många andra har, vet jag, att hålla i längden för ett sånt lag som ska slåss i toppen anfallsmässigt då. Så nej, men Douglas Costa är väl en supervärvning.
Om man vill. Du påstås ju när han var i Bayern att det var väl lite sådär lite frågetecken kring hur professionell han var och så vidare. Så att, man vet ju inte riktigt om man
En av väldigt få spelare som stannade i den mixade zonen på Friends efter International Champions Cup. För han pratade portugisiska, så det var svårt att förstå.
Man skulle gå dit och bara ställa sig och så här, man övat in en mening på finska liksom. Och så här, ingen jävel förstår det. Jaha. Sånt tycker jag spelare gör för lite.
Hånar journalister.
Det är för lite spex.
Ja.
Alltså, jag kan säga att det var ganska mycket spex i den här mixade zonen. För folk stannade ju, men det var ju för att ta selfies med folk.
Ja, det varit lite pinsamt va? Liksom massa journalister ska ställa
sig. Det var riktigt pinsamt.
Jag tror inte det var journalister, det kan inte ha varit det.
Det var folk som hade fått mediekrediteringar som stod där.
Ja, men den där arrangören kanske, ja, det... Jag ska inte säga för mycket nu, men jobbade stenhårt med det.
Det var en väldigt underlig plats, så kan vi säga. Det kändes
underlig
inte som en
match och en underlig turnering och ett underligt kommersiellt jävla skepp det där bara.
Så var det. Vet ni vad? Nu är det 3 dagar kvar utav fönstret. Vi packar ihop det här avsnittet nu. Vi är tillbaks i början på nästa vecka. Då är det deadline day. Följ oss då.